Min berättelse.
Jag är ingen ond människa, mamma. Jag ligger i min säng med huvudet i mammas knä och gråter tröstlöst.
En berättelse av Erik Engelv.
Jag är ingen ond människa. Mamma stryker mig över håret. Hon gråter också. Jag vet, min son, jag vet. Men du vet konsekvenserna. Det är så här det blir. Det är en måndag morgon i början av juli månad. Luften utanför är varm med en doft av söta sommarängar. Från lägenhetens enda fönster ser jag ut över Uppsala slätten och det höga gräset som svajar fridfullt i morgonluften. Jag sitter på sängkanten, berusad av min frihet, berusad av möjligheterna jag öppnat. Det ringer på dörren och där står mina föräldrar. Direkt hugger det till i mitt bröst, för jag vet varför de är här. De har kommit för att säga hej då. I en plastkasse har de köpt med sig en laktosfri prinsesstårta och ett fempack med djupröda rosor. Skämtsamt frågar jag om det är mitt begravningskaffe, men det är inte tillfälle att skratta. Det är min begravning. Jag dukar fram mina finaste kaffekoppar som har svarta ränder på en vit botten. Jag brygger kaffet i min pressobryggare som har en röd kappa av neopren runt sig. Hur jag än har försökt så minns jag knappt vad tårtan smakade. Egentligen vet väl alla hur en prinsesstårta ska smaka. Den söta gröna marsipanen, vispad grädde, vaniljkräm och så ett tunt lager hallonsylt. Men just här, just precis i detta ögonblick smakar det ingenting. Denna sista stund tillsammans innan allt tar slut. Vi försöker ändå prata. Det har gått 2 veckor sedan jag berättade för dem att jag är homosexuell. Något som kanske inte var en nyhet, de hade sina aningar. Men de hade aldrig haft någon anledning till att oroa sig. Jag var i det närmaste ett exemplariskt Jehovas vittne. Jag predikade minst 30 timmar per månad och arbetade deltid för att kunna ge min tid till Gud. Vår Gud, som var limmet i vår familj. Vår Gud som gett mig som en gåva till dem. Den Gud som nu skulle ta min familj ifrån mig. Som mitt i en mening kommer ett mörker över mig och jag inser hur det här kommer att sluta. Mina föräldrar kommer att välja Gud framför mig. Jag sätter mig på min säng och börjar gråta tröstlöst. Om och om igen upprepar jag orden högt som ett mantra. Jag är ingen ond människa. Jag är inte ond. Men inget kunde beveka dem. Inget kan beveka Gamla testamentets allra heligaste väsen som ger oss människor order om vad som är rätt och fel. Och i enlighet med Johannes ord i Nya testamentet så ska jag stötas bort från församlingen och från min familj. Så ta inte emot honom i era hem och uttala inte en hälsning till honom. Till den som uttalar en hälsning till honom, han är delaktig i hans onda gärning. Som om aposteln Johannes hade koll på att hans ord skulle leda till att jag sitter där på min säng och ber mina föräldrar om att inte lämna mig. Varför ska Johannes ord, som är typ 2000 år gamla, bestämma över våra liv idag? Fucking jävla Johannes. I den lilla hallen där man knappt kan vända sig om är det dags att säga hej då. Vi kramar om varandra. Jag älskar dig, säger pappa. Några timmar senare ringer det på dörren igen. Det är Robban och Göran, två av de ansvariga i församlingen och också mina nära vänner. Jag hade ringt dem så snart mina föräldrar åkt. Jag måste officiellt förklara mitt utträde ur församlingen av Jehovas vittnen i Uppsala. Som en slags sektbyråkrati. Och enligt samma byråkrati så måste de försöka tala mig till rätta. Vara säkra på att jag fattar rätt beslut. Vara säkra på att jag förstått vad jag tackar nej till. Jag har nog aldrig varit så tydlig och säker på något i hela mitt liv. Jag har bestämt mig för att jag inte vill leva som ett Jehovas vittne längre. Mina ord är samlade och klara. Min röst är helt stadig. Jag fortsätter förklara. Jag har inget emot det vi tror på i sig, men jag är homosexuell. Och det har jag kämpat med i många år. Jag har verkligen gjort allt jag kan för att hålla tillbaka detta inom mig. Och jag hoppas ni har sett mitt arbete i församlingen, mitt engagemang. Jag har verkligen levt till fullo som vi lär. Men jag vet inte vad mer jag ska göra. Det är här det tar stopp. Jag är homosexuell. Det är så. Och jag vill leva ut det nu. De tittar på mig. Männen som fram tills nu varit mina goda vänner. Mina bröder. De är chockade över min rättframhet och blir tysta en stund. Jag kan se hur de samlar sina tankar. De tittar ner på sina biblar som de lagt mot sina knän. Bibeln finns alltid nära till hands för att söka svar och råd när det finns en fråga eller fundering. Eller när någon behöver räddas. Någon som jag, som står på klippan till en djup avgrund där jag går förlorad för alltid. Ett av Guds små lamm som blivit offer för en ondes vargar. Robban börjar bläddra i sin bibel för att hitta en tanke från någon vers någonstans bland de smörpapperstunna bladen. Han hejdar sig och tittar med sorgsen blick på mig. Du har bestämt dig, eller hur? De reser sig för att gå. De förklarar att de kommer att sakna mig. Att jag alltid är välkommen tillbaka. Och att många kommer att bli väldigt, väldigt ledsna. I den lilla, lilla hallen kramar de om mig. För andra gången denna dag tar jag farväl. Ett liv tog slut där. Ett liv började där. Eftermiddagssolen är varm när jag går genom sommarängarna på slätten. Jag har min mobil i bakfickan och har precis laddat ner One Republics första album. I hörlurarna spelar jag första låten om och om igen. All I need is the air I breathe and a place to rest my head. Allt jag behöver är luften jag andas och någonstans att vila mitt huvud. Precis här är allt så självklart, så enkelt. Jag behöver varken mer eller mindre. Mitt första liv började en tidig julimorgon i mitten av 80-talet. Son till min norrländska pappa och grekiska mamma föddes jag i Eskilstuna och växte sedan upp i Strömsund i Jämtland. Som ett Jehovas vittne. I en familj fylld av kärlek och helt utan materiella strävanden. Jag formades till en ung man med en stark tro på Gud. En Gud som gav mig mening i mitt liv och som hjälpte mig i alla mina val. Gud, eller Jehova, som jag fått lära mig att han heter, var min allra bästa vän, som alltid fanns där och alltid vakade över mig. Så långt tillbaka jag kan minnas fanns det som en kärleksfull ton som viskade i mina öron och guidade mig framåt. Och belöningen skulle bli evigt liv i ett paradis på jorden. Jag var 13 år gammal när jag döpte mig och officiellt blev ett Jehovas vittne. Precis som vilken tonåring som helst kände jag mig mest som ett virvar av känslor och hormoner. Men jag visste att denna dag för alltid skulle vara den viktigaste dagen i mitt liv. Mitt liv var nu inte längre mitt eget. Det tillhörde Gud. Och jag skulle leva varje dag för att främja Guds vilja och vara en representant för honom på jorden. Datumet för denna livsavgörande dag skrev jag upp i min bibel. Den 25 april 1998. Ibland när jag tänker tillbaka på minnen från denna tid så slås jag av hur stark känslan var av att Gud alltid fanns närvarande. Som i den kalla, friska vinden som kyler mitt ansikte när jag står vid sjön vid barndomshemmet. Jag kan fortfarande bara blunda för att ta mig dit igen. Till stenen, några steg ut i vattnet, där jag brukade sitta och titta över den norrländska insjön. Dofterna av granskog och mossa, ljudet från vattnet som långsamt kluckar mot den steniga strandkanten. Det klara, kalla, friska, livgivande vattnet. Och nordanvinden som påminner mig om att skaparen alltid fanns runt omkring mig. Jag var också 13 år gammal när jag hade min första dröm om en annan man. Jag minns den så tydligt. Hela familjen var på besök hos min morfar i Thessaloniki och enligt klassisk grekisk sed var det 2 timmar siesta på eftermiddagen för att hämta nya krafter i den intensiva sommarvärmen. Jag låg på en madrass i vardagsrummet. Och så drömmer jag mig bort till en av de vackra sjöarna hemma i Norrland som vi brukade cykla till på varma sommardagar för att ta ett dopp. I drömmen var det jag och Samuel. Bara vi två. Det dammar om oss när vi far fram på den torra grusvägen. Solen är ovanligt ihärdig just denna dag. Samuel har precis fyllt 18 och är i mina ögon en man. Och han är min vän. Och jag är rätt säker på att han tycker mer om att hänga med mig än med min storebror. Jag har lite mer karisma. Och vi tycker om samma musik. När vi till slut kommer fram till sjön kastar vi oss av cyklarna och byter om till badbyxor. Blyga för varandra byter vi om på lite avstånd med ryggen emot. Sisten i. Jag tvekar vid vattenkanten då det ändå känns kallt. Samuel springer ner i vattnet och dyker ner. Han sprattlar så att det skvätter kallt vatten på mig och jag skrattar till. Kom igen nu, hoppa i, det är skönt. Försiktigt går jag ner i vattnet och tar några simtag. Det är friskt med det klara vattnet mot min varma hud. Jag dyker ner under vattnet och svalkar mitt huvud. Och när jag kommer upp har han simmat nära mig. Han står precis framför mig. Han ser mig djupt i ögonen. Han har det ljusaste blonda hår jag sett, så ljust att det nästan är genomskinligt. Och så kysste han mig. Från ingenstans. Förbjudet. Varsamt. Ömt. Thank you. Sexualitet och religion har liksom alltid legat i luven på varandra. Det jag kan minnas kring samtal om sex med Bibeln som rättesnöre är mest att man staplar upp allt som inte är tillåtet. Inget sex för äktenskapet, inget sex med någon av samma kön, och man får absolut inte vara ensam med någon av motsatt kön, för det kan locka fram sexuella begär. I min tonårskropp gjorde detta att jag inte riktigt alltid förstod varför jag kände som jag gjorde eller varför min kropp reagerade som den gjorde. Så här i efterhand skulle jag nog säga att jag följde någon slags normalkurva kring att upptäcka mig själv och att det inte var särskilt märkvärdigt. Men jag kände en naturlig dragningskraft till andra killar och var inte alls särskilt intresserad av tjejer. Annat än att tjejerna i klassen blev mina bästa kompisar, medan killarna var som små satelliter som kändes avlägsna men väldigt spännande. Jag hade inget ord för vad det var jag kände, men jag visste ändå att det jag kände var fel. Och att den enda som kunde hjälpa mig igenom detta var Gud. Att engagera mig i allt jag kunde för att kunna kämpa mot det här onaturliga begäret och kunna leva som jag lovat honom. Och så levde jag mitt liv, genom skolan och gymnasiet. Jag flyttade hemifrån för att kunna hjälpa till i församlingar där man behövde unga krafter för att predika, eller knacka dörr, som jag vet att alla ni andra säger. Jag gjorde allt för att kunna hålla mig fokuserad och inte gå vilse i mina begär. Vissa känslor kan ändå aldrig motas bort. Sakta men säkert växte känslan av att jag ville träffa någon, bli kär, gifta mig, bilda familj. Någon att hålla om och älska innerligt. Och även om jag inte visste vem, så var jag helt säker på en sak. Denne någon kommer att vara en man. Det var min sista frireligiösa kärlek och första hjärtesorg som till slut ledde fram till beslutet. Jag bodde i Uppsala och tillhörde en liten engelsktalande församling. Vi hade en underbar gemenskap. Och här lärde jag känna Urban. Ju mer vi hängde, desto mer insåg jag att vi var som perfekta för varandra. Jag var upp över öronen kär. Men om jag berättade för honom skulle jag liksom avslöja mig och sätta honom i en märklig situation. Och vad kunde jag förvänta mig? Det var inte direkt troligt att han kände exakt samma sak för mig, och om han hade gjort det, vad skulle vi göra då? Skulle vi båda lämna församlingen och skapa ett liv tillsammans? Nej, det var en omöjlig kärlek. Men det var kärlek. Det är nu som jag för första gången i min bön till Gud erkänner att jag är homosexuell och att jag inte orkar längre. Jag orkar inte leva med mitt krossade hjärta, och jag orkar inte hålla tillbaka det som är så ytterst naturligt för mig. Visst, jag hade kunnat vara kvar i församlingen och fortsatt leva som ett Jehovas vittne även om jag kommit ut till min familj och mina vänner. Så länge jag inte gör något som bryter mot teologin så har man inget att anmärka på. Men jag ville inte leva i celibat. Jag ville ha exakt samma möjlighet till kärlek som de runt omkring mig. Dagen innan mina föräldrar kommer för att ta avsked åker jag till Stockholm för att gå på min första dejt med en man. Jag har några veckor tidigare skaffat ett konto på en dejtingsajt, och en kille som jag skrivit med och även talat med på telefon vill träffa mig. Innan jag tar det slutgiltiga steget ut ur församlingen vill jag bara bekräfta för mig själv att det är män som är min grej. Vi har en magisk sommarkväll. Vi promenerar längs strandvägen ut till Gröna Lund och åker karusell. Sen promenerar vi hela vägen till stadshuset och på en bänk vid vattnet sätter vi oss. Vi pratar om våra liv och våra drömmar. Han tar min hand och håller den. Det pirrar i hela min kropp. Visst är detta rätt? Han följer mig till tåget och jag vinkar genom fönstret när jag hittat min plats. Och så precis minuterna innan tåget ska gå hoppar han på tåget, kommer fram till mig och ger mig en puss på kinden. Jag var bara tvungen, säger han. Han springer snabbt av innan dörrarna stängs och den varma känslan av hans läppar mot min kind dröjer sig kvar. Det finns inget alternativ. Där och då tar jag mitt beslut. Jag måste lämna församlingen. Jag måste trotsa mitt löfte till Gud. Och för att vinna mig själv måste jag förlora allt. Två dagar efter mitt begravningskaffe får jag ett brev från min mamma. Jag ska låtsas som om du inte finns. Säg mig bara, hur ska jag få mitt hjärta att sluta slå för dig? Hur ska jag sudda bort alla minnen med dig? Hur ska jag sluta känna att du finns kvar hos mig? Hur ska jag sluta älska dig och längta efter dig, mitt barn? Hur ska jag kunna leva när en del av mitt hjärta är dött? Det svåraste av allt när vår skapare har gett dig till oss som en gåva. Hur kan jag bara förlora dig i Satans värld? Du kommer alltid finnas hos oss. Jag och pappa, alla, vi älskar dig. Vi väntar på dig. Väntar. Skaparen förlåter och väntar. Och väntar och väntar och väntar. Jag älskar dig. Min första tid i det verkliga livet är jag oövervinnlig. Jag kastar mig ut på nya äventyr med öppet sinne och nyfikenhet. Jag är äntligen fri att göra som jag vill och få älska vem jag vill. Det är först några år senare som min världsbild på riktigt faller och jag minns så tydligt dagen då jag slutade tro på Gud. En dag ser jag en dokumentär som i detalj förklarar Bibeln ur ett rent historiskt perspektiv. Alla berättelser och liknelser som jag kunde innantill sätts i en annan kontext som känns ytterst logisk. Det slår mig där och då att Bibeln aldrig skrivits till att tolkas bokstavligt eller användas som rättesnöre i mitt liv. Helt plötsligt förstår jag att jag faktiskt varit med i en sekt. Blivit hjärntvättad sedan barnsben att tro på en teologi som är skapad av människor. En teologi som fått min egen familj, min egen mamma, att vända mig ryggen. I min värld så måste mina föräldrar många gånger under årens lopp omvärderat sin tro och sitt beslut. Precis så som jag många gånger har tänkt om jag verkligen gjorde rätt. Jag valde mig själv. De valde Gud. Och här står vi med ett osynligt kraftfält emellan oss. Insikten är brutal och obarmhärtig. Hur kunde jag inte se detta förrän nu? Men samtidigt kanske det inte är så konstigt. Jag var 25 år när jag lämnade församlingen. Jag kommer i många år till ha spenderat mer tid inne i sekten än utanför. Jag tror att jag är fri och gör precis som jag vill, medan jag själva verket har väldigt tydliga mönster och reaktioner som lever kvar. Sektmekanismerna jag växt upp med gör sig påminda än idag. Min värld är antingen svart eller vit. Det finns inga gråzoner. Det är allt eller inget, kärlek eller hat, glädje eller sorg, älskare eller fiende. Och så kommer stunderna av ilska, sorg och frustration. Jag saknar mina föräldrar varje dag. Inom mig gnager den otäcka tanken att jag inte var värd att älska längre. Att mina syskon ser mig som en äcklig otuktsman. Den obeskrivliga sorgen över att de sitter fast där inne. Mina föräldrar, syskon och mina tidigare bästa vänner. Några har tagit sig ut och återföreningen med barndomsvänner utanför församlingen är alltid lika omtumlande. Men det är så många som är kvar. Och så många som jag troligen aldrig kommer att få träffa igen. Jag brukar tänka att jag har bytt min barndomstro på evigt liv mot stunder av odödlighet. Som när jag fick bli del av en ny familj som väljer mig. Som när jag får vara nära mina vänner som jag vet älskar mig villkorslöst. Som när jag får älska tillbaka lika villkorslöst. Som när jag fick bli gudfar till Isak. Som när jag sa ja till en äkta make på en klippa i Grekland. Som när jag satte ett frimärke med regnbågsflaggan på kuvertet med vår skilsmässoansökan. Som när jag känner nordanvinden mana mig att fortsätta framåt. Som när jag får hålla om en vacker man på en brygga i midsommarsolen i Brunnsviken. Som när jag får dela med mig av min historia till dig som lyssnar. Tillsammans med mina minnen från barndomen och uppväxten samlar jag dessa stunder av odödlighet och trär dem som vita pärlor till ett halsband. Och så sitter jag där, typ 94 år gammal. Tant Erik, i en klassisk dräkt likt Coco Chanel med ett glas rom och en cigarill i min hand. Jag låter fingrarna vandra över pärlorna i halsbandet om min hals. Jag minns tillbaka till den där dagen när allt förändrades. Jag minns alla personer som fanns där då, men alla som sedan funnits vid min sida därefter. Och jag inser hur lyckligt lottad jag varit, som fått leva flera gånger i samma liv.
Du har lyssnat på En berättelse av Erik Engelv. Vill du skicka en hälsning till Erik så kan du göra det via mig, producenten Ola Hemström, på ola.hemstrom@sr.se. Vi hörs.